Jag hörde någon för ett tag sedan säga att bibelkunskapen har minskat så att människor idag bara känner till en enda av Jesu liknelser. Den om de sju feta och de sju magra jungfrurna. Ja, hur sant det är det vet jag inte. Men nu ska det i vart fall handla om Bibeln. Det som har sagts här under konferensen har ju på olika sätt relaterat till och har byggt på, har hänvisat till just Bibeln. Så då kan det vara dags att ta upp någonting som direkt handlar om Bibeln, om vår syn på Bibeln och om vår förståelse av den. Och det är det jag ska försöka säga någonting om. Och jag vill börja med tre punkter om vår syn på Bibeln, om bibelsyn. Tre punkter om bibelsyn. För det första, uppenbarelsens möjlighet. Uppenbarelsens möjlighet. Jag vet inte om ni känner igen det, men det kan kännas främmande, nästan lite pinsamt i vissa sammanhang, att tro på en bok. Att låta sitt liv styras av en bok och säga att jag vill verkligen ta det som står här på allvar och låta mitt liv präglas av det. Man kan känna sig liksom generad i vissa sammanhang för det. Det är ju dessutom en så oerhört gammal bok. Den har kommit till i en tid utan våra moderna vetenskapliga insikter. Hur kan den styra oss idag? Och dessutom, är det verkligen sunt att ha en auktoritet utanför sig själv som ska styra hela mitt liv? Sanningen kommer väl inifrån oss? Gör det inte det? Är det inte mina erfarenheter och mina egna tankar som ska vara bestämmande? Så är ju liksom trenden i vårt tänkande idag. Det är inifrån som sanningen ska komma. Inte ska vi styras av någonting utanför. Jag tror det här är tankar som vi ofta möter. Då tycker jag det är viktigt att se att själva tanken på en verbal, en språklig och skriftlig uppenbarelse från Gud inte är det minsta absurd. Om det finns, verkligen finns en kommunicerande Gud som har skapat världen och som har skapat människan till en kommunicerande varelse, då är det ju en fullt naturlig tanke att denne Gud skulle vilja kommunicera till människan med hjälp av språkliga och skriftliga medel. Själva tanken på en språklig kommunikation från Gud till oss människor är en möjlig och tänkbar och fullt naturlig tanke. Om Gud ville att denna språkliga information från honom på ett enhetligt sätt skulle nå till människorna, så är det just en skriftlig uppenbarelse som är ett väldigt gott alternativ. Jag tycker det är viktigt att se att tanken på att Gud skulle uppenbara sig språkligt och skriftligt är en fullt naturlig tanke utifrån vem Gud är och utifrån vilka vi är. För övrigt, är det inte det här just vad vi behöver? En uppenbarelse utifrån. Vi är ju själva små, begränsade varelser. Vi föds in i en värld som redan finns. Hur kan vi veta varifrån allting kommer? Det fanns här ju redan när vi trädde in på scenen. Hur kan vi veta vad som är tanken bakom livet, om det finns någon? Med viss sannolikhet så kommer vi att dö och försvinna från den här världen innan själva världen går under. Så hur kan vi veta vart allting är på väg? Det är ju vårt dilemma, vi är för små. Vi har inte perspektiv över allting. Så är inte en uppenbarelse utifrån just vad vi behöver? Är det inte svaret på vårt mänskliga behov? Information från någon som vet. Och det här är ju förstås Bibelns anspråk. Att vara sann information från den Gud som har skapat världen. Att vara information från den oändliga Gud som överblickar alla fakta. Och som har total kontroll över allting. Som har en total överblick från början till slutet. Och som då säger någonting sant utifrån detta totala perspektiv. Det är precis vad vi begränsade människor behöver. Det var det första här, uppenbarelsens möjlighet. Det är en fullt möjlig och tänkbar och naturlig tanke. Det ska vi inte skämmas för, att vi tror att Gud har uppenbarat sig språkligt och skriftligt. För det andra, uppenbarelsens räckvidd. Vad handlar Bibeln om? Vilken räckvidd har dess budskap? Vilka livsområden inkluderas i det som Bibeln talar om? Jag vet inte om jag har hört sådana här påstående att i Bibeln så möter oss ett frälsningserbjudande, inte en världsförklaring. Eller Bibeln handlar om en personlig relation till Gud, inte om frågeställningar som vetenskapen arbetar med. Så på olika sätt skiljer man ut det område som Bibeln handlar om från andra områden som ingår i tillvaron. Från naturens område, från vetenskapens område, från historiens område, och säger att där säger Bibeln ingenting. Det Bibeln talar om är inte relevant för det området, utan Bibelns område är ett annat. För en tid sedan så läste jag en ledare i en av de större kristna samfundstidningarna här i Sverige. Och då skrev man i ledaren, som betecknade nog hade rubriken "Etiken är förankrad i människan". Och det ska vi inte gå in vidare på. Men det var ju också en rubrik. Då skrev man så här om Bibeln. Bibelns budskap är i första hand religiöst, inte moraliskt. Bibelns budskap är i första hand religiöst, inte moraliskt. Det ser vi av texter som Johannes 20 till exempel. Där det står: detta har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias och har liv i hans namn. Därför förstår vi Bibeln rätt om vi förstår den religiöst och inte moraliskt. Jag måste säga att det var länge sedan jag hörde det så klart utsagt att Bibeln inte ens skulle säga någonting om moralen. Men frågan man ställer sig, det är ju om Bibeln inte har med naturen, historien eller moralen att göra, utan bara har med det religiösa att göra. Vad är då det religiösa? Det vore intressant med en definition. Blir inte det religiösa ett fullständigt tomt, innehållslöst ord om det inte relaterar till någonting känt? Om jag förstår Bibelns anspråk när det gäller räckvidden, så är de helt annorlunda än detta jag har sagt här. Bibelns egna anspråk är att vara sanningen om universum. Att vara sanningen om universum. Att inkludera tillvaron i dess totalitet. Och det innebär att varje utsaga som avviker från vad Bibeln säger, avviker därmed från själva verkligheten. Varje utsaga som avviker från vad Bibeln säger, avviker inte från en religiös bok, inte från ett religiöst tankesystem, utan från själva verkligheten. Bibeln är sanningen om universum. Det innebär att det finns inte ett enda sandkorn eller en atom i universum som faller utanför Bibelns sanning. Observera, detta betyder ju inte att Bibeln uttalar sig om varje enskilt sandkorn eller varje atom. Eller ger oss all information som finns att få, långt därifrån. Men det innebär att vad Bibeln säger har betydelse och relevans. Och innebär någonting för varje område. Också för de områden som den inte säger någonting direkt om. Så, Bibelns anspråk är att vara sanningen om universum från den oändliga Gud som har kontroll och överblick över hela universum. Så det var det andra. Det tredje är uppenbarelsens syfte. Uppenbarelsens syfte. Varför har Gud gett oss Bibeln? Vad är syftet bakom hans uppenbarelse? Gud har gett oss Bibeln för att vi ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Gud har gett oss en objektiv sanning som har ett personligt och existentiellt syfte. Och här tycker jag är en viktig punkt. Vi har inte fått Bibeln för att bygga en teologi, utan för att kunna leva utifrån den. Missförstå mig inte här, och jag talar som bland annat som teolog. Jag är helt övertygad om att Bibelns budskap går att systematisera och ställa samman till en enhetlig teologi. Och jag tror att det är nödvändigt med teologisk reflektion, att vi verkligen arbetar med teologin och ställer samman Bibelns innehåll. Men detta arbete är inget självändamål. Vi har inte fått Bibeln för att utföra det arbetet. Utan detta arbete är ett medel för att vi bättre ska kunna leva utifrån Guds ord. och förstå sanningen och kunna tillämpa den. Så Bibeln är en bok för livet, inte för teologin. Men vi behöver teologin som ett hjälpmedel för att bättre kunna leva och leva ut och förstå ordet. Om vi går till det som är huvudstället i Bibeln när det gäller dess egen inspiration, så kan vi se det här väldigt tydligt. Andra Timoteusbrevet 3. Andra Timoteusbrevet 3 från den 15 versen. Där står det: de heliga skrifterna, de förmår ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad genom tron på Kristus Jesus. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv. Så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar. Här ser vi ju hur Paulus först lyfter fram då att Gud har talat och inspirerat sitt ord, gett oss sanningen. Och syftet med det är att vi ska komma till kunskap så att vi blir räddade. Att vi ska fostras till ett rättfärdigt liv. Att vi ska bli fria från våra brister. Och att vi ska bli rustade för alla slags goda gärningar. Så den objektiva sanning Gud har gett i sitt ord har som syfte att befria och rusta oss och hjälpa oss att leva. Den personliga existentiella sidan. Och det är så viktigt att säga att Bibeln är ett medel, inte ett mål. Ibland så anklagar man ju oss kristna för bibliolatri, alltså att man dyrkar en bok. Men det är viktigt att hålla fast att Bibeln är inte målet, utan den är ett medel för att nå målet, som är att lära känna sanningen. Honom som är sanningen och det som är sant om det här livet. Om vi ska vara riktigt koncisa, så får vi säga att Bibeln är inte den yttersta auktoriteten för en kristen, utan Gud. Men Gud motsäger ju aldrig vad han har sagt i sitt ord. Så här finns absolut ingen konflikt. Men det är viktigt att se att Bibeln har ingen auktoritet i egenskap av att vara en religiös bok, utan enbart därför att Gud har gett en auktoritet. Så i den betydelsen är kristendomen ingen skriftreligion. Därför att det översta är inte en bok, utan det är mer en personreligion. Vi tror på en levande personlig Gud. Men denna levande personliga Gud har talat till oss i sitt ord. Och har bundit oss vid sitt ord. Och därför har den en absolut auktoritet över oss. Så Bibeln är en bok för livet. Det är dess syfte. Och när vi läser i Bibeln. Och vi ser hur människor själva lever utifrån Guds ord, så tycker jag det är påtagligt just detta hur man bottnar i sitt liv på Guds ord, hur man tar spjärn mot Guds ord för att tackla det här livet, för att möta omständigheter, svårigheter och så vidare. Vilken betydelse det har för livet. Och jag frågar mig ibland, är inte detta någonting vi saknar? Detta att verkligen i sitt liv ta spjärn mot Guds ord, ha det som det som där jag bottnar. Det var min tredje punkt, uppenbarelsens syfte. Nu kunde vi ha fortsatt här och prata om bibelsyn. Kunde talat om Bibelns syn på sig själv. Om Bibelns sanning och trovärdighet och felfrihet. Kunde tagit upp om all den kritik som har riktats mot Bibeln och så vidare. Det är väldigt viktiga frågor. Men jag vill ändå fortsätta och gå över till en annan och lika viktig och brännande fråga. Nämligen frågan om tolkningen av denna uppenbarelse. Om det man kallar för hermeneutik. Och ämnet här är ju fri att tolka. Och jag upplever det som ett oerhört väsentligt ämne. Och för att bara ge lite bakgrund eller belysa det här, så kan jag referera två händelser från mitt eget liv den senaste tiden. Jag satt för ett tag sedan på ett café i Göteborg och pratade med en tjej som läser litteraturvetenskap. Som betecknade sig själv som en andlig sökare. Som hade läst rätt så mycket om New Age. Och vi pratade om New Age och om kristen tro. Och i samtalet så tog hon upp efter en stund och sa att det är ju intressant i alla fall att det finns någonting gemensamt mellan kristen tro och New Age. Därför att Bibeln lär ju också reinkarnation. Och då talade vi om det. Och Jag frågade henne vilka bibelställen och vi gick igenom det här. Och ni får tro mig på mitt ord att jag visade mycket övertygande att Bibeln inte alls lär reinkarnation. Men hur man än argumenterade sakligt utifrån texterna så slutade hon alltid bara med att säga: det är ändå en tolkningsfråga. Bibeln kan man tolka hur som helst. Hon var, som jag upplevde det, oemottaglig för sakliga argument. Hennes tolkning var lika bra som min, oavsett alla argument. Och jag tror att detta är något väldigt vanligt, att man tänker så, och att vi som kristna kanske också har börjat känna så. Man kan tolka Bibeln hur som helst. Det andra jag vill nämna här, det var en artikel av två kristna ungdomsledare som lyfte fram det här och menade att de såg i sitt arbete att många kristna tappar frimodigheten i sin kristna tro på grund av det man upplever som tolkningsproblem. Kristna tror så olika. Man tolkar Bibeln så olika. Till slut vet man inte vad man ska tro på. Vad det innebär att vara kristen. Det förtar lusten att läsa Bibeln, därför att det är så komplicerat och svårt. Det finns så massa teorier om hur man ska förstå det. Bibeln har alltmer börjat framstå som en svår och omöjlig bok som kristna kan vränga nästan hur som helst. Man får den dit man vill. Så är det med den boken. Och det här tror jag är ett viktigt problem som vi behöver tänka igenom och arbeta igenom. Speciellt för oss om vi håller Bibeln högt. Tror att det är Guds uppenbarelse och säger att den är sann i allt den säger. Det blir ju helt meningslöst om vi inte kan säga någonting om vad den säger. Att den är sann om vi aldrig kan komma åt vad det är som är sant. Vad ska vi med det? Som jag ser det har detta blivit en i det närmaste en myt. Att Bibeln är svårbegriplig och kan tolkas nästan hur som helst. Tillsammans med ondskans problem och ett par andra frågor så är detta en av de vanligaste frågorna som man möter bland icke-kristna. Om man pratar om den kristna tron. Bibeltolkning. Hopplöst ämne. Jag vill då försöka säga fyra punkter om detta med hermeneutik, med att tolka Bibeln. För det första, hermeneutik är inget bibliskt problem utan ett mänskligt. Hermeneutik är inget bibliskt problem utan ett mänskligt. Och det är det första viktigaste att säga här. Det här är inget unikt för Bibeln att någonting behöver tolkas. Alla texter, allt tal, all kommunikation behöver tolkas. Ni sitter just nu och era tankar, hoppas jag i alla fall, tolkar det jag säger och försöker förstå det. Att läsa och förstå Bibeln är inget grundläggande principiellt annorlunda än att läsa och förstå vilken annan text som helst. Och därför ska Bibeln tolkas i linje med hur all annan mänsklig kommunikation tolkas. Och det här visar direkt hur ohållbart det är att säga man kan tolka Bibeln hur som helst. Därför det säger vi inte om någon annan kommunikation. Eller hur? Lagarna för Sveriges rike, vi hävdar inte att man kan tolka dem hur som helst. De utdrag vi får från banken på hur mycket vi har, de kan man inte tolka hur som helst, hur gärna vi än ville. Och vi inser det. Våra svar på de tentamina vi har gjort i våra studier kan man inte tolka hur som helst. Det är fullständigt orimligt. Vi har menat en viss sak med det vi skrev. När vi läser dagens tidning och så vidare. Vi inser att det måste tolkas. Men det kan inte tolkas hur som helst. Utan det handlar om att ha en tolkning som är bättre eller sämre överensstämmelse med textförfattarens intention och med textens faktiska innehåll. Alltså man kan argumentera kring tolkningar och man kan lätt i de flesta fall enas om vad som är en rimlig och riktig tolkning. Ibland kan vi tveka mellan två olika tolkningar som ligger nära varandra, men där vi inte kan vara exakt säkra. Men det innebär inte att man kan tolka hur som helst. Vi har ändå fått en mycket tydlig inriktning åt vilket håll vi bör gå. Så det här är viktigt. I all kommunikation finns det ett moment av tolkning, men det är inte godtyckligt. Och detta gäller i princip om inte författaren har varit sinnesförvirrad. Då får vi kanske ha det som ett särfall. eller om man har använt en så extrem litterär form att rationell kommunikation är utesluten på grund av formen. Men det innebär i så fall att författaren har inte velat kommunicera. I så fall använder man inte en sån form. Så därför är förståelse möjlig. Nu kan man ju invända här att är det inte för simpelt att likställa Bibeln och Dagens Nyheter till exempel? Det finns ju en massa skillnader i den kommunikationen. Det är en mängd avstånd som skiljer oss som bibelläsare från oss som Dagens Nyheter-läsare. Det är ett språkligt skillnad. Bibeln är inte skriven på vårt modersmål, utan på en massa krångliga andra språk. Det försvårar ju vår förståelse. Det finns ett tidsmässigt avstånd. Bibeln skrevs för 2-3 tusen år sedan, Dagens Nyheter igår. Det finns ett geografiskt. Bibeln har tillkommit i en helt annan del av världen, där vi inte har levt, där vi inte känner till allting. Bibeln har tillkommit i en kulturellt och socialt och religiöst och ekonomiskt annorlunda situation. Alltså det finns ju en mängd skillnader. Innebär det inte att det är ett helt annat situation med Bibeln? Ja, det är ju sant. Ingen kan ju förneka de här skillnaderna, de avstånden. De är faktorer som försvårar vår tolkning i vissa fall. Men de omöjliggör långt ifrån förståelsen. De försvårar ibland, men de gör det inte principiellt omöjligt att förstå. Vi kan ju jämföra med andra historiska texter. Vi är alla överens om att vi kan veta någonting även om det finns ett tidsavstånd, ett geografiskt avstånd och så vidare. Det är viktigt att få kläm på varför är det så? Varför kan vi överbrygga de här avstånden? Det beror på flera faktorer. Vi lever i samma värld nu som de gjorde för 2000 år sedan. Vi står inför samma grundvillkor. Livet har samma fasta ramar som det hade då. Grundvillkoren har inte förändrats. Världen är densamma. Vi är alla människor som är skapade till Guds avbild, och vi har det gemensamt. Och därför delar vi gemensamma erfarenheter och gemensamma behov. Vi fungerar på ett grundläggande sätt likadant. Vi har en gemensam förnuftsutrustning, en gemensam språkförmåga som relaterar på ett liknande sätt till den här världen. Alltså allt går ju tillbaka till att Gud finns, han som är kommunikationens källa. Han har skapat en ordnad värld, han har skapat människan till sin avbild med möjlighet att kommunicera. Och därför så går det att överbrygga de här avstånden. Historiens alla avstånd kan inte klippa av den förbindelse som jag har med alla människor som har levt tidigare. Nämligen vi lever i samma värld, skapade till samma Guds avbild. Och därför kan vi kommunicera också över de här gränserna. Det var den första punkten här. Hermeneutik är inte ett bibliskt problem, utan det är ett mänskligt. Och vi ser som människor att vi kan kommunicera och förstå och göra rimliga tolkningar. Det gäller också om Bibeln. Nu kan du få sätta på overheaden. Idag så har hermeneutik blivit ett väldigt stort ämne i den akademiska världen. Och man diskuterar hermeneutik överallt. Och det är en stor komplex fråga. Och jag ska bara försöka ge det mest grundläggande när det gäller de trender som finns där. Eller de två grundläggande synsätten som man jobbar utifrån. När det gäller hermeneutik så har vi ju tre faktorer som är involverade. Vi har en författare som har skrivit någonting. Eller en talare som har sagt någonting. Vi har en text eller ett tal. Och sen har vi en läsare eller åhörare. Så vi har författare, text och läsare. Och då kan man ju förhålla sig till det här på lite olika sätt. Man har tidigare ofta tänkt utifrån mer på ett mer objektivt sätt. Man har tänkt så att texten har en riktig mening. Texten betyder en sak. Det finns bara en riktig tolkning. En tolkning som är opåverkad av den som läser det, om man har renodlat det. Men som ändå är åtkomlig. Det har inneburit att man koncentrerar sig på texten, vad står det, och på författaren. Vad har han menat med detta? Vad är det författaren har lagt in i texten? Det är det man vill försöka komma åt. Thank you. Om man renodlar detta så är det ju inte svårt att se att här finns problem, eller hur? Om man renodlar detta att allting skulle vara strikt objektivt, att texten är fullständigt opåverkad av den som läser den. Vi inser ju, det är inte så svårt, att vi som läsare alltid har någon form av glasögon med oss till en text. Vi har en viss förförståelse som påverkar vår förståelse av det vi läser. Vi har vissa preferenser. Vi vill hellre att något ska vara sant än något annat. Ingen nalkas en text nollställd. Ingen är fullständigt objektiv. Ingen är utan förutsättningar. Utan läsaren och forskaren är alltid subjektiv. Så vi ser här finns ju svagheter i detta synsätt om man renodlar det. Det andra synsättet som är den trenden som kommer väldigt starkt nu, det är mer ett subjektivt synsätt som säger att texten har mer än en mening. Den har lika många meningar som läsaren, som den har läsare. Textens mening påverkas av mig som läsare. Det är jag som ger texten dess mening. Det blir alltså en koncentration på texten och läsaren, vad den betyder för läsaren. Frågan är alltså, vad får jag som läsare ut av texten? Inte vad har författaren lagt in i texten? Jag har fått ge ett exempel från Bibeln. En indier som heter Swami Satchitananda. Han tolkar Matteus 5:8. Där står det så här: saliga är det renhjärtade, det ska se Gud. Han menar att det betyder: saliga är det som renar sitt medvetande, för de ska se sig själva som Gud. Alltså han är inte intresserad av vad författaren Matteus har menat med de här orden, utan han läser ut sin egen panteism ur den här texten. Han får ut detta ur texten utifrån den utgångspunkten han har. Det är ett exempel på hur man kan läsa så subjektivt. Väldigt mycket modern teologi resonerar i de här banorna. Att det som är viktigt är att texten ska ge läsaren någonting, inte vad det faktiskt står. Jag vet inte om ni har talat om det som kallas för narrativ teologi, berättande teologi. Det finns en teolog i Göteborg som heter Henry Köster som förespråkar det. Det viktiga är vad en bibeltext ger mig och vad den gör med mig, vad den kommer att innebära i mitt liv. Och därför kan han säga att om Kalanka gör samma sak med mig som Bibeln, så läs Kalanka. Därför att det viktiga är vad som händer i ditt liv, inte vad som sägs. Det är inte svårt här heller att se att om man renodlar det synsättet så finns det enorma problem. För det första, det innebär ju ett förakt för författaren, den som har sagt någonting och menat någonting speciellt med det. För det andra, det är ju ett fullständigt inkonsekvent synsätt. Ingen kan vara konsekvent mot ett så här subjektivt synsätt. Jag lovar er, man får inte behandla sådana här personers egna texter på detta viset. Man får inte läsa in vad som helst i vad någon säger eller har skrivit. Också de som teoretiskt formulerar de här teorierna om att det är läsaren som skapar meningen tillåter inte att man tolkar deras artiklar om detta ämne som om läsaren själv kan tolka det precis hur man vill. De menar ju något speciellt med den här teorin. Det visar hur omöjlig den är. Därför att den innebär i slutändan att all kommunikation är omöjlig. Det är en fullständig katastrof för hela det mänskliga livet. All kommunikation är omöjlig. Och detta är en stor utmaning idag. Det är detta synsättet som kommer väldigt starkt inom litteraturvetenskap och på många andra områden också. Man börjar tänka i de här banorna. Och då får vi stora problem när det gäller tolkningen av Bibeln. Jag kan stänga av den. Ja, det var bara att försöka sammanfatta de två linjer som finns. För det tredje blir då hermeneutik, en framkomlig väg. Hur gör vi inför de här två sidorna? Jag skulle vilja säga att båda sidorna, det objektiva och det subjektiva, båda säger någonting sant. Men det blir helt fel om man renodlar en av sidorna. Och då vill jag börja med att säga att en text har en objektivt sett riktig mening. En text har en objektivt sett riktig mening, vilken är kopplad till författarens avsikt. Vad menade författaren? Vad hade han för intention med detta? Vad ville han kommunicera med de ord han valde? Vad betyder texten som den står? Inte för mig. Det är den första frågan. Och det här är livsviktigt att hålla fast vid i all kommunikation. Vad betyder detta utifrån författarens avsikt? Annars dör all mänsklig gemenskap. Och hela tanken på en uppenbarelse från Gud är meningslös. Om inte Gud har menat någonting med de ord han har gett oss. Så därför finns det bara en objektivt sett riktig mening. Samtidigt så måste vi också lyfta fram att jag som läsare är aldrig objektiv. Jag är aldrig nollställd eller neutral. Utan jag är ett subjekt. Som har en förförståelse. Som har vissa filosofiska antaganden. Som har vissa känslomässiga behov. Vissa sociala erfarenheter och så vidare. Vem jag är kommer att påverka min tolkning. Den kommer inte att påverka den sanna meningen av texten. Men den kommer att påverka min tolkning. Men jag är inte i en låst situation. Det är viktigt. Jag kommer med dessa förutsättningar jag har. Men jag är inte låst för alltid i dem. Som läsare kan jag efterhand närma mig textens sanna mening. Det är alltså inte en hermeneutisk cirkel som man ibland säger. Alltså att man bara går runt utifrån sina egna tankar och aldrig kommer åt texten. Utan det är mer som en hermeneutisk spiral. Där man kan komma närmare och närmare textens sanna mening. När jag kommer till Bibeln och börjar läsa så har jag redan en viss bild av Gud. Det bara är så. Mer eller mindre sann bild av Gud. Och den kommer att påverka mig i min läsning av Bibeln, av min tolkning av Bibeln. Men utifrån min läsning av Bibeln så kommer de bibliska texterna att återverka på mig och börja omforma min bild av Gud och mina föreställningar om honom. Och på det sättet kommer jag, om jag tar texten på allvar, att närma mig efterhand textens sanna innebörd. Så jag är inte låst i ett visst utgångsläge, utan det går att närma sig. Att mer och bättre och riktigare förstå. Och målet är förstås att min tolkning ska ligga så nära som möjligt och ska överlappa textens objektiva mening. Det når vi nog aldrig 100%, men vi har ett mål som vi vill gå mot. Så principiellt så behöver vi se det att texten har en objektiv mening. Vi är aldrig nollställda. Därför behöver vi också bli medvetna om våra egna förutsättningar. Vad vi har för glasögon. Och de behöver justeras utifrån det vi efterhand finner i texterna. För det fjärde och det sista då. Det är några bibeltolkningsprinciper. Och det kommer upp här på en overhead. När det då gäller tolkningen av Bibeln så är det första jag vill säga att Bibeln, den kan inte tolkas hur som helst, men den kan tolkas av vem som helst. Det är väldigt viktigt. Bibeln är inte en så svår bok så att det bara är experter som kan läsa den, eller folk som eller det är teologer som bara kan läsa den. Den kan läsas av vem som helst och förstås i tillräcklig hög grad. Av varje människa som har ett ödmjukt sinne. Kristen som icke-kristen skulle jag säga. Så Bibeln kan förstås av vem som helst och det är jätteviktigt. Men den kan inte förstås hur som helst. Det är stor skillnad. För det andra. Så ska Bibeln förstås utifrån en bokstavlig tolkning i betydelsen den naturliga tolkningen. Den naturliga tolkningen. Alltså, jag använder det här mot tolkningar som allegoriserar. Som ser de bibliska orden utifrån ett mystiskt perspektiv. Alltså att orden skulle ha en djupare betydelse under den vanliga betydelsen så att säga. Men Bibeln ska läsas som vilken annan bok som helst utifrån den bokstavliga naturliga tolkningen. Vad var det författaren ville kommunicera med just de här orden? Ska man vara bokstavstrogen? Det är ju ett mycket grovt skällsord. Och man hör ofta människor som stolt säger att så bokstavstrogen är jag inte. Utan jag skulle säga visst ska man vara bokstavstrogen. Därför att alternativet är fullständigt omöjligt. Om man inte är trogen mot bokstäverna, vad har man kvar? Man har tystnad kvar. Därför att all kommunikation består av bokstäver som bygger upp ord, som bygger upp meningar, som ger ett visst innehåll. Tar du bort bokstäverna har du ingenting kvar. Därför ska man vara trogen mot bokstäverna och ta varje bokstav och varje ord för vad de ger sig ut för att vara. Det man har reagerat mot när det gäller att vara bokstavstrogen, det är ju att man inte har gjort rättvisa åt vad bokstäverna ger sig ut för att vara. Alltså man har inte tagit poesi och bildspråk och så vidare för vad det är. Men det är ju självklart att vara trogen mot bokstäverna är just att ta en poetisk sats som en poetisk sats. Annars är man inte trogen mot intentionen. Guds rike är inte en skatt i en åker som vi går ut och gräver upp. Utan det är som för det tredje så innebär detta att vi ska använda vad man har brukat kalla för en historisk grammatisk metod. Alltså vi ska arbeta med vad är den språkligt sett naturliga tolkningen. Man arbetar med helt vanlig grammatik precis som vi förstår svenska lagtexter eller någonting annat. Vad är den språkligt sett naturliga tolkningen av den här texten? Utifrån dess historiska sammanhang. Alltså vad betyder det för författaren när han skrev det och för för mottagarna? För det fjärde så ska vi räkna med skriftens enhet i vår tolkning. Alltså ingenting i vår bibeltolkning får gå emot någonting annat som Bibeln säger. Det finns en stor mångfald i Bibeln. Många saker som kompletterar varandra och vi har en fantastiskt rik bild i Bibeln. Men det finns en grundläggande enhet. Därför att allting kommer ytterst från Gud. Och det ska vi räkna med i vår bibeltolkning. Och därför ska ju en bibelvers sättas in i det hela bibliska sammanhanget. En vers ska sättas in i sin kontext. Så man läser versen, sen läser man kapitlet, sen läser man den bibelboken och sen sätter man in det i hela Bibelns sammanhang för att förstå det utifrån den grundläggande enheten. Bibeln motsäger aldrig sig själv. Det är viktigt att ha med oss när vi tolkar Bibeln. För det femte så ska skriften tolkas utifrån skriften. Bibeln är själv sin bästa uttolkare. Och det innebär att oklara ställen ska tolkas utifrån klara. Vi ska ha vår utgångspunkt i de klara och otvetydiga bibelställena och låta dem kasta ljus över mer dunkla bibelställen. Och här är en sak som det har missats mycket i, där man har tagit detaljer som inte är helt klara och byggt hela läror på just de detaljerna. Vi kan tänka på när det gäller eskatologin, läran om de yttersta tingen, där jag menar att man ofta har gått fel genom att bygga för mycket på små detaljer som är oklara. Jag tror här det är viktigt att vi lär oss att bygga upp en form av kontrollerande grundperspektiv. Alltså att vi i vår förståelse av Bibeln koncentrerar oss på det som är tydligt och klart, på huvuddragen, på vem Gud är, vad han har gjort i skapelsen, vad syndafallet innebär, vem Kristus är, hans person, hans verk för oss, den helige ande, den bibliska historiesynen och så vidare, de grundläggande dragen, så att vi har en kristen världsbild, en biblisk världsbild som en form av kontrollerande grundperspektiv, där vi sen när vi arbetar med mindre frågor, svårare passager i Bibeln, gör det utifrån ett sånt här grundperspektiv. För det sjätte så ska vi tolka Bibeln kristocentriskt. Ni vet att Luther har sagt det, att det är Kristus som är skriftens stjärna och kärna. Det bibliska budskapet strålar samman i honom. Vi kan läsa till exempel andra Korinthierbrevet 3, vers 14-16, som just talar om att om vi inte förstår det utifrån vem Kristus är, så förstår vi inte fullheten av Guds ord. Där skriver Paulus här om judarna att deras förstånd blev förstockat. Ty ännu i denna dag hänger den slöjan kvar när det gamla förbundets skrifter läses upp. Och den lyfts inte bort eftersom det är genom Kristus den försvinner. Än idag ligger en slöja över deras hjärtan när man läser om Mose lag. Men för den som vänder sig till Herren tar slöjan bort. Alltså det är i Kristus som vi förstår fullheten av vad Gud har sagt i sitt ord. Det här är viktigt att se att när vi läser Bibeln kristocentriskt så innebär det inte ett försnävande perspektiv. Utan det innebär faktiskt att vi får med hela den bibliska rikedomen. Därför att Kristus, vem är han? Jo, han är ju den genom vilken universum och världen är skapat. Genom vilket både den synliga och den osynliga världen är skapat. Han är den som är världens frälsare. Som har försonat vår skuld. Han är den som är den kristnes herre. Så vi ser att i Kristus har vi med både skapelsen och frälsningen och helgelsen. Så att säga. Hela den bibliska rikedomen, hela universum är relaterat till Kristus. Så att läsa det kristocentriskt är inte försnävande. Tvärtom. För det sjunde. Att läsa utifrån verkligheten. Att inte läsa i någon form av religiöst rum. I något andligt vakuum. Utan läsa Bibeln utifrån livet, utifrån verkligheten. Att förstå Guds särskilda uppenbarelse i Bibeln utifrån hans allmänna uppenbarelse. Verkligheten, skapelsen. Därför att de hör samman. Och det tror jag är att vi har ett stort behov att ta med oss Bibeln ut i verkligheten. Och få vår verklighet konfronterad med vad Bibeln säger. Och inte skilja dem åt. Och en sista punkt som inte fick plats på överheden. Vi ska läsa Bibeln. Under bön om andens hjälp. Den heliga ande som har inspirerat Bibeln. Och som känner dess sanna tolkning. Vi ska be att han ska upplysa vårt sinne. Leda oss rätt. Hjälpa oss att förstå och tillämpa Guds ord. Som avslutning vill jag säga att det är oerhört viktigt att vi inte överlämnar Bibeln åt experter i vår tid. Jag tror att vi har en tendens att göra det åt en massa bibelexperter och andra experter. Chesterton har sagt de mycket bra orden. Experter är viktiga för oviktiga saker. Precis så är det. Experter är viktiga för oviktiga saker. Visst, vi har saker att hämta från experter, från bibelforskare och så vidare. Men vi tror på Bibelns klarhet. Det mest problemet när det gäller bibelläsningen är inte ytterst en fråga om tolkning i de flesta fall. Utan är en fråga om vi är beredda att böja oss för det. Där tror jag är ett större problem. Om vi är beredda att lyda det. Inte om det går att förstå eller inte. Jag påstår inte att det inte finns saker som är svåra att förstå. Inte alls. Men i huvuddragen. I alla de viktiga frågorna. Så kan vi förstå tillräckligt. Och jag tror att vi behöver en helt ny frimodighet. En form av bibelbefrielse. Att det går att läsa och förstå och lita på. Och leva av Bibeln som Guds ord. Om vi läser i psalmerna. Vilken glädje människor uttrycker över att ha fått Guds ord. Att ha fått ljus över sin steg. Att kunna förstå livet. Att veta vem Gud är. Guds ord är en glädje i deras liv. Och vi håller på att göra det till ett problem. Som en massa experter ska lösa för oss. Har vi inte kommit snett då? Så jag tror att vi behöver en ny frimodighet. Att läsa och förstå Bibeln.